En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Aftonbladets ledares intervjupodd. Idag träffar vi Jesper Lindholm från Socialdemokraterna. Han är 33 år gammal och kandidat till Europaparlamentet. Jesper Lindholm toppar den socialdemokratiska valsedeln, fast på baksidan. Trots det har han fått med sig en lång rad tunga socialdemokrater i sin personvalskampanj. Och vi träffar idag Mona Sahlin, tidigare partiordförande som har engagerat sig inför Europavalet den 9 juni. Välkommen! Sitter vi här i studion här i Schibsted-huset och det är den första dagen faktiskt som det ser ut att vara lite vår här i Stockholm. Och med mig här så har jag Jesper.
God morgon.
God morgon. Och Mona.
God morgon.
God morgon. Ja, och vi tänkte prata lite idag om det kommande EU-valet. Förtidsröstningen börjar ju den 22 maj. EU-valet är ju den 9 juni. Och du är ju kandidat. Du står längst upp på baksidan av valsedeln och du har satt igång en personvalskampanj. Men vem är du, Jesper?
Jag heter Jesper Lindholm och jag bor i Skarpnäck. Jag är stolt pappa till två katter och så jobbar jag fackligt. Och jag ställer upp i det här valet för att det behövs socialdemokrater som brinner för klimaträttvisa och som vill erbjuda en hoppfull framtid. Och tillsammans med mina gamla kollegor från Miljödepartementet och Europaparlamentet har vi tagit fram 10 förslag på hur man skulle kunna öka rättvisan och sänka utsläppen. Det handlar bland annat om att få bort privatplanen och att göra kollektivtrafiken billigare.
Och hur kommer det sig att du vill ha en personvalskampanj till Europaparlamentet? Alltså du står på baksidan, vilken plats står du på? Det är
32
står du på och du ska liksom ändå ha en personvalskampanj. Hur kommer det här sig?
Därför att det är viktigt. Jag hade gärna sett att det fanns andra större socialdemokrater som hade genuint engagemang och många konkreta förslag på hur vi kan trygga vår framtid och skydda de som har minst som kommer att drabbas mest. Men det gör det inte, och istället för att gnälla eller bli bitter så tänkte jag att man istället får kavla upp ärmarna och göra sitt bästa. Och jag är väldigt glad att ha fått stöd av många lokala föreningar och socialdemokrater runt om i Sverige. Så jag tänker att det här är vår tid nu. Vi vet att vi måste göra så mycket nu. Jag vet också att det går att göra. Så då är det inget alternativ. Då får man bara lämna avbytarbänken och gå längst fram och försöka göra sitt bästa för att vinna väljarnas förtroende.
Mm. Mona Sahlin,
ja.
Tidigare partiordförande.
Jajamän.
Varför ska man kryssa, Jesper?
Ja, dels tycker jag att personvalskampanjer är bra. Det är bra för demokratin och det är bra för att det får partierna kanske lite mer på tårna. Att det inte bara är ett verkställande utskott som man ska bestämma vilka som sitter inne, utan väljarna har ett ord med laget. Och när jag såg både att miljöfrågan och klimat var den största för väljarna i Sverige. Det blir det enda land i Europa där våra väljare tycker så. Ja, men då måste det ju vara kandidater som också brinner för den frågan. Och när jag hittade just Jesper på baksidan överst, det gick inte att stå emot helt enkelt. Anna Hed lyckades ju kryssas in den vägen också. Men Jesper är ung. Han brinner för de frågor som väljarna tycker är viktigast. Och det är ett generationsskifte som jag också tror behövs i vårt parti, även i Europaparlamentet.
Om du tittar på du som tidigare partiledare, jag vet inte hur mycket, alltså, nu har du inte varit aktiv i politiken ett tag.
Följer ju hyfsat mycket politik.
Du följer hyfsat mycket politik, ja. Men jag tänker när du tittar på det, hur kommer det sig att klimatfrågan liksom hamnar längst upp på baksidan av en valsedel i ett sånt här val? Vad tror du?
Ja, fortfarande så tycker jag att det inte har landat i partiet som en kärnfråga. Det gäller tyvärr även i riksdagsvalen. Många pratar om den, ja. Men den här omvälvande politiska frågan som måste utmana hur vi lever, hur vi transporterar oss, hur skattesystemet ser ut. Det verkar ju mer skrämma många av partierna än att man ger sig i kast med det. Så att på något konstigt sätt är frågan för stor och viktig för att bli stor och viktig i politiken. Hur absurt det än låter. Så
nej, det blir ju en paradox i det. Mm. Jag tänker, Jesper, om du ska berätta lite om de frågor du driver här. Du har sagt till exempel att privatplan är någonting som ska ingå i det utsläppshandelssystem som finns i EU och sådär. Kan du berätta lite om det? Vad är det för valfrågor du går till val på som särskiljer dig från andra kandidater?
Om jag först bara kan ta ett steg tillbaka, för jag tycker det är en sån viktig poäng att se det här som vår tids största rättvisefråga och att den kommer att antingen drabba arbetarklassen mest eller att gynna den mest. Och då tycker jag att det är självklart för ett socialdemokratiskt parti att man prioriterar, lägger förslag och hela tiden lyfter den här. Och då har vi den här bizarra situationen i Sverige idag, att det har blivit ett individuellt ansvar. Många tycker att det är genom sin egen livsstil som man ska göra en förändring. Jag tycker det är bra att folk försöker göra skillnad. Men istället för att jag ska hålla på ska belägga dig, Anders, för att du någon gång flyger till Spanien, kan vi lyfta blicken och titta på att det är också en klassfråga, vilka som släpper ut som allra mest. Under pandemin så fördubblades flygandet i privatplan. Sen så har det fortsatt att öka därefter. Och som du beskriver det, så finns det ju undantagsregler för den här absoluta eliten. Så vi andra försöker i alla fall flyga tillsammans. Vårt flygande ingår också i ett system som försöker minska utsläppen. Men så finns det en elit som kommer undan det här med undantag och som ökar sitt resande. Och där är det jätteviktigt att som symbolfråga att lyfta det, tycker jag. Att få bort den här skuldbeläggandet hos vanliga människor emellan och faktiskt rikta blicken och åtgärderna dit det skulle faktiskt göra störst skillnad. Och jag tror det skulle vara en viktig signal också till våra egna väljare att vi fattar att det här är svårt för vanlig folk, men vi ska göra det här genom att de som har mer faktiskt bidrar mer och de som har större behov faktiskt får mer.
Men varför tror du det har blivit så? För att idag så pratar man ju om klimatskam eller flygskam eller barnskam till och med, att man inte ska ha barn för klimatet. Alltså det har ju blivit en sån fråga. Varför tror du det har hamnat där snarare än att fundera över liksom, fungerar kapitalismen som den ska? Fungerar oljeföretagen liksom, som de är en oerhört negativ kraft i det här? Vad gör de? Alltså fokus blir på den enskilda, inte på företag, inte på system, inte på regler. Varför tror du man har hamnat där?
Jag tror det är en kombination av två olika saker. Det som du är inne på, Mona. Eftersom det här är mänsklighetens största fråga någonsin, så kräver det så stora förändringar att partierna ryggar från det när man närmar sig valet. För att man helt enkelt inte riskerar att stötta bort sig väljare. Det andra är att vi har ett system som länge inte har förmått att göra stora förändringar. Till exempel hur stor statsbudgeten får vara. Och då tänker jag att man behöver titta på, men vad skulle det här kunna innebära för förbättringar just nu? Till exempel som i Tyskland, där man inför ett nationellt mycket lägre pris på kollektivtrafik och på tågresande, och resandet på så sätt ökar lavinartat. Det var ju också ett sätt att hjälpa folk under inflationen. Och det handlar ju om att helt enkelt, om politiker verkligen brydde sig om den här frågan, då hade man ju sett inflationen komma, den drabbar folk. I vår verktygslåda måste vi då också ha åtgärder som sänker utsläppen. Och det bygger på att man verkligen brinner för frågorna i sig. Så att jag tänker att nu får vi bara lyfta våra konkreta frågor, för annars så kommer vi diskutera motståndarnas konkreta frågor, som kärnkraft exempelvis. Jag tycker det vore roligare om vi diskuterade hur vi får bort privatplanen, gör det billigare att åka kollektivt och hjälper LO-medlemmar som måste ha sin bil att kanske få den elektrifierad.
Jag tänker,
ja, jag Jag har två observationer som jag tycker är lite spännande och viktiga ändå. Många människor, inklusive mig, känner faktiskt rätt mycket ångest inför framtiden. Och det hänger ju uteslutande ihop med klimatfrågan. Det värsta går så fort att det jag såg som framtiden, det är ju plötsligt, det är ju mina barnbarns liv. Det är väldigt nära. Och då blir ångesten bearbetad genom att man säger, då ska jag flyga mindre och då ska jag göra det. För man känner bara att ingen annan gör tillräckligt. Mm. Så att på det viset är skamkänslan ett rop ifrån väljarna. Liksom, gör något. Och det andra som är så hopplöst jobbigt, när jag lyssnar på EU-debatter så låter ju politikerna som högre tjänstemän i departement. En fråga som jag har ställt till mina kompisar är, vet ni vad Fit for 55 är? Och då har alla utom en svarat, är det någon ny bantningsgrej? Mm. Ja. Så istället för att prata...
Det är alltså EUs miljömål.
Tack. Mm. Fit for 55. Eller hur? Det är liksom nya kolhydratmetoden. Mm. Men det säger ju någonting också om att miljöfrågan inte är politiska drömmar, utan det har liksom förvandlats ner till teknikaliteter. Exakt. Och det måste Jesper och andra göra någonting åt. Politiken måste vinna över teknikaliteterna.
Men jag tänker, du har ju suttit i regeringen och hanterat sådana här frågor för på en tid när läget inte var så här akut, men ändå var akut. Och jag vill minnas från den tiden så pratade vi alltid, alltså i det samtalet pratade vi alltid om det här som den stora framtidsfrågan. Och på 90-talet så pratade man om att bygga om Sverige till bärkraft. Och det liksom, och nu har det gått så här 25-30 år sedan detta. Alltså varför... Och nu har vi en regering som då, Jesper jobbade ju på Miljödepartementet innan. Den här regeringens första åtgärd var att lägga ner Miljödepartementet och slå ihop det liksom. Mm. Alltså varför har vi inte kommit längre? Varför har vi hamnat här?
Ja du, jag är ingen enkel, jag kan inte svara enkel på det. Men jag kan ju se att när vi försökte, vi var inte bra på allt, men när vi försökte göra klimatpolitiken till en del i den vanliga, härliga förändringspolitiken. Till exempel, jag var så mallig för jag fick lägga världens första, i alla fall Sveriges första, vindproposition. Mm. När vi pratade om, det finns jordbruk, det finns vattenbruk, men det finns också vindbruk, att bruka en naturresurs. Och bara det sättet att prata om den frågan, istället för att prata om hur många fåglar krockar med vindsnurrorna och låter de inte väldigt mycket, så gör man det till politik. Ja. Och tyvärr av något skäl så tror jag med åren så blev ju utmaningen större och större, och då blev rädslan att skrämma bort väljare större och större. Och då blev den stora frågan vad bensinen kostar vid pump. Hatar det uttrycket. Det blev ju den stora frågan i förra valrörelsen. Mm. Så vad gör vi med ångesten då? Jo, vi skäms för att vi flyger. Och så har man gjort en stor ideologisk klassfråga till en skamfråga för väljare. Mm. Det går att vända på.
Mm. Klarar du att vända på det, Jesper?
Jag tycker att det är en jätteviktig poäng. Jag har besökt min gamla gymnasieskola Norra Real, och där träffade jag en tjej som hette Ella, och hon sa precis samma sak. Jag och min ensamstående mamma bor i en liten tvåa i Årsta. Vi försöker köpa ekologiskt. Vi odlar på kolonilott. Men räcker det? Och det är därför det är viktigt att kolla var sker de stora utsläppen. Det är inte Ella och hennes mamma. Det är ju motsatta familjen, kanske på Östermalm eller i Danderyd. Och då måste vi också följa utsläppen där. Och det handlar inte om att någon slags klasshat, utan det handlar faktiskt om ett effektiv klimatomställning och att ge hopp till Ella och hennes mamma att de gör rätt ifrån sig, men det ska också även andra göra. Och genom att omfördela så kan vi både finansiera sånt som skulle vara bättre, från lägre kollektivtrafik till investeringar i grön teknik, men också att ta bort farliga resurser från till exempel privat lyxkonsumtion som privatplan, en sjunde lyxvilla, en ännu större lyxjott, till att kanske bygga ut järnvägen, rusta upp miljonprogrammen, göra dem mer energieffektiva.
Du vet, det här är ett bra exempel på varför jag tycker Jesper är en spännande politiker. För att jag är så oändligt trött på att alla tal om Europaparlamentet är det är ett ödesval. Det är framtiden står på spel. Och sen så är det tomt med vilka förslag man då ska ta ställning till. Mm. Om valet nu är så stort och viktigt. Och du kommer hela tiden in på sakfrågor om järnväg till exempel. Och förändringar man kan göra. Det är så man måste göra. Annars så skrämmer ju ord som ödesval bara bort väljarna. För de känner sig alienerade. Eftersom inte de konkreta förändringarna kan hjälpa mot ångesten och den politiska misstron som ju finns.
Jag tänker också att det finns en sak i det här EU-valet som lite skiljer det från tidigare EU-val, och det är ju att extremhögern har ju gått fram väldigt mycket i många länder. Vi såg, och även i Sverige, Jimmy Åkesson var ute nu i veckan och pratade om att det fanns en gräns för stödet i Ukraina till exempel, att man kanske inte skulle backa upp Ukraina, och det låter i princip som rysk propaganda rakt upp och ner från Åkesson. Vi har hört detta från många högerextrema partier i Europa. Alltså den samma typ av retorik kommer nu. Alltså jag tänker på, Mona, du har ju hållit på, kämpat i princip hela ditt liv mot just extremhögern. Vad tänker du när du ser det här hända? För de går ju framåt nu, just nu.
Mm. Och det är hemskt, men det är inte konstigt. I tider när det finns få saker att hålla fast vid för att se att det går att förändra verkligheten, så blir det ju väldigt, väldigt lätt bara högern som låtsas att de har en framtidsvision. Och den handlar om att vi är hotade, de hotar oss, någon vill ta våra pengar som ska gå till pensionärerna. Och just nu så är det Ukraina som tar de pengarna, inte Putin, utan det är Ukraina. De förvandlar ju hela tiden rädslor till en del i deras politiska ideologi som handlar just om att bygga upp motsatser och bygga upp motsättningar och gräva hela tiden i rädslor som finns. Rädslor mot klimathotet blir istället rädsla för flyktingar. Och det kan låta som en helt hopplös argumentation, men den fungerar. Och det är därför jag är mer orolig för varför inte vår sida av verkligheten är bättre på att svara upp mot det högern gör. Det är där lösningen måste ligga.
Om du skulle så att säga designa ett svar på den här utmaningen nu. Alltså, för vi ser ju väldigt tydligt att det är en extrem höger som ger sig på klimatfrågan. Det har ju blivit en sån tydlig fråga. Kvinnors rättigheter. I USA har man rullat tillbaka aborträtten till exempel. I EU diskuterar man ju de här frågorna nu. Det finns ju rätt många högerpartier som går till val på politik mot kvinnors rättigheter. Och vi har ju sett hur de har röstat i parlamentet tidigare. Och vi ser också främlingsfientligheten här. Och det blir liksom en mix av de här sakerna nu. Som vi ser i EU-valet. Mm. Vad skulle ditt liksom recept vara om du vill ge råd till de som ska kampanja nu och så?
Ett råd som kan låta väldigt knasigt, men som jag tycker funkar väldigt bra. Allt som Jimmy Åkesson är för måste du vara emot. Alltså man måste se att hur vänlig han än ser ut, hur duktig han än är på att vara retorisk, så se vad han säger, se vad han vill ändra på, och så gör precis tvärtom. Det är först då sagotanter i transutförsel, vad heter det?
Drag queens som
drag
läser sagor.
Ja, exakt. Ja. Det är först då det blir en tung politisk fråga, för det finns ett skäl till varför högern lyfter upp just denna fråga i tal efter tal. Så gör tvärtom, och då måste du vara tydlig med din politiska dröm, men framförallt om stegen du måste ta på vägen. Så mer höger vänster.
Mm. Just det här med drag queens är ju lite intressant, Jesper. Du hade ju med också i en show med drag queens när du hade din, vad ska man säga, release eller vad man ska säga av din kampanj. Kickoff kallar man det för. Det har ju blivit en politisk fråga. Det är ju inte en import från USA att drag queens som läser sagor har blivit en politisk fråga. Och nu har det ju blivit i Sverige också, vilket kan ju tycka lite konstigt liksom, givet världens modernaste land är vi liksom. Men det här har liksom extremhögern och högern gjort till en fråga liksom. Vad tänker du om det?
Återigen, om vi tar ett steg tillbaka, är det konstigt att vi pratar om högerns frågor när de lyfter konkreta saker som på en gång målar upp en bild och som väljarna på en gång kan ha en åsikt och i alla fall förstå? Nej. Vi pratar drag queens för att vi inte pratar om någonting annat. Så jag hade hellre velat prata om privatplan, kollektivtrafik. Men om de vill prata drag queens, bring it on. Ja, det är en sån otroligt idiotisk taktik, tror jag. Det är som du säger, det är en import från det mest unkna i USA som inte hör hemma i Sverige. Det är inte alla som behöver gilla det, det är inte alla som behöver tilltalas av det. Men jag har svårt att se om det skulle vara ens några vanliga sverigedemokratiska väljare som på allvar tror att det är ett hot. För mig är det väldigt enkelt då att omfamna. Att ställa mig på scen, prata om privatplanen, prata om billigare kollektivtrafik och ha lite glädje, ha lite frihet med hjälp av drag queens som kanske lockar in nya människor till vår rörelse, som visar att det finns några som tar den här kampen tydligt på ett glatt sätt med hopp. Så jag säger bara bring it on, och så kan vi draga vidare hela vägen till valseger och faktiskt göra någon skillnad för väljarna. För vad hade det gjort för jäkla skillnad om de hade lyckats porta de där drag queensen från biblioteket? Inte någon skillnad för barnen som fick sagor upplästa för sig, bara en försämring.
Men det är nazister har ju stått utanför biblioteken nu många, många år, så fort tant Henrik och andra sitter och läser sagor. Och varför gör de det? Alltså det finns ju något politiskt och väldigt hotfullt med att säga ett samhälle, du får välja din egen väg. Att friheten är någonting som också äger vem du är. Så att det är så fekt att ge sig på frågan om drag queens, men det är också väldigt logiskt, därför att det blir en symbol för frihet eller inte frihet. Och jag minns ju 90-talet, hur många högt upp i mitt parti som sa till mig, Mona, måste du tjata om de här bögarna hela tiden? Ja, sa jag, därför att frihet är inte bara frihet från klassförtryck, mot könsförtryck, mot fattigdom, utan det är också rätten att vara den du är. Så vill jag höra socialdemokratin säga.
Och som en av de bögarna vill jag verkligen säga att jag både är så tacksam över dig, Mona, men också lyfta det här framför oss alla. Saker och ting behöver inte bli sämre. Vi har gjort en så enorm förflyttning från 90-talet. Alltså partnerskapslagen, vad kan det vara, runt 30 år, va?
Ja, ganska precis
30 år. Så jag föddes i ett land där jag inte fick ingå partnerskap med en annan person som jag älskar. När jag blev myndig 2008 så fick jag inte gifta mig med den personen jag älskar. Men bara ett år senare, 2009, så var det med hjälp av Mona Sahlins socialdemokrater som man la en motion i Svenska kyrkan och gjorde en skillnad. Och nu har vi också fått igenom den här könstillhörighetslagen. Så man kan också titta på den här frågan och se att en enorm förändring är skillnad. Vi har kastat av oss sekel, millennium av religiös förtryck, och vi kan lyckas med fler segrar.
Men har ni tänkt på det här då? Hela frågeställningen om homosexuellas rättigheter som har vandrat under de här 30 åren var ju i början en kamp mot opinionen. För det var inte självklart ens i vårt eget parti. Så det gick att förändra en opinion genom politiken. Tittar vi på klimatfrågan så finns ju opinionen redan där.
Ja.
Utan det är politiken som måste förflytta sig dit där opinionen redan är. Det är ju den stora utmaningen.
Och ge hopp och inte ångest.
Men, ja. men om jag tittar på, för du säger här med att det har blivit bättre. Det är ju en väldigt intressant liksom berättelse om Sverige, det här, om hur det samtalsklimatet är. Jag upplevde ju, jag minns ju också 90-talet, även om jag inte liksom, även om jag var vanlig glad liksom person och inte politiskt aktiv i början av 90-talet. Men jag minns ju fortfarande de här diskussionerna som var. Och när jag hörde debatten om könstillhörighetslagen, då kände man ju igen väldigt många av argumenten och väldigt många av argumentationsstilen.
Exakt.
Så på ett sätt så känns det som att, whoops, det där kom tillbaka. Liksom. Vad hände där? Vad tror ni? Vad är det som, det är en ny konservativ våg? Eller vad är det som händer?
Också att man kan aldrig släppa liksom att vara vakthund mot högern. För vad gör Putin? Han förbjuder HBTQI-organisationer. Vad gör Orbán? Han gör likadant. Alltså det är inte bara...
Polen har man utlyst HBTQ-fria zoner, den förra högerregeringen på den tiden.
Exakt. Kunde. Och då måste ju det övriga samhällets försvar vara på den höga nivån som hotet och haten ligger. Så gör både klimatfrågan och hbtqi-frågan till en central del i alla demokratiska, rättvisetörstande politiska partier, och rösta på Jesper.
Om man tittar på valrörelsen nu, som kommer, det kom en opinionsmätning idag när vi har det här samtalet som visar att Socialdemokraterna ligger på över 30%, KD ligger väl på 2 typ, men det är ju, folk har inte bestämt sig än så att säga. Hur ser ni framför er valrörelsen som kommer nu? Om det är ju faktiskt så att om 3 veckor så öppnar förtidsröstningen faktiskt 22 maj. Jesper, hur ser du valrörelsen framför dig?
Det handlar om att mobilisera. Eftersom det är färre som röstar i det här valet så måste vi se till, alla vi som lyssnar på det här, att få våra vänner, vår familj, våra grannar att gå och rösta. Och sanningen är att det här är det viktigaste valet någonsin. Dels står ju då hela klimatomställningen på spel. För de högerextrema har varit emot allt och de lovar nu att rulla tillbaka precis som man har gjort i Sverige. Men vi är som ett alternativ där vi kommer göra tillräckligt, öka rättvisan, få bort privatplan, kanske till och med kunna sänka priserna på kollektivtrafiken. Det är väldigt tydligt, alltså för eller nackdel där. Eller ta då stödet till Ukraina som exempel. De högerextrema har alltid motsatt sig det här. Sverigedemokraterna säger nu att de vill ha något tak på hur mycket vi ska hjälpa ukrainarna. Som om det här vore en ekonomisk fråga. Men då kan man, om man bara tar det som då, det är mycket billigare att stötta Ukraina så de klarar sig. Och långt dyrare att Putin vinner och kan starta fler krig. Så vi kommer kunna stötta dem tills de vinner. Eller så finns det Jimmy Åkesson som inte vill göra det. Så nu handlar det om att mobilisera, få alla sosseväljare att gå och rösta. Och det handlar om vår egen vardag också. Så där tycker jag vi ska återkomma till. Det handlar inte om att nödvändigtvis gå och delta i ett EU-val. Det handlar om att nyttja sin rösträtt för att förbättra sin egen vardag. Med exempelvis billigare kollektivtrafik.
Vad tänker du, Mona, när du ser? För det är klart, folk är inte jätteengagerade än så länge i valet. De här frågorna som vi pratar om är ju frågor som avgörs i ganska hög utsträckning på val. Hur ser du liksom valrörelsen framför? Kommer du att delta i valrörelsen själv?
Ja, det kommer jag göra på alla sätt jag kan. Inte bara att stötta Jesper, utan det är ju fortfarande tyvärr så många som inte har en aning om ens att de ska rösta. Så man måste ju börja redan där. Men det andra är ju, om jag följer nyheterna, vilket jag gör hyfsat, du får ju inte speciellt mycket insikter om vilka stora frågor är det som gäller, vad tycker partierna, utan det är väldigt mycket anonyma personer tyvärr som befolkar EU-valets olika listor. Så även om jag inte gillar egentligen, så hoppas jag ändå att partiledarna på allvar ger sig in i EU-debatten. Inte att prata fit for 55, utan pratar om varför de tjatar om att det är ett ödesval. Jag vill inte höra det uttrycket mer, utan jag vill höra varför de tycker det och vad de ska göra åt det. Mm. För det är ju tyvärr så, om man är tillräckligt rädd för framtiden så blir man tillräckligt arg kanske för att vilja göra någonting åt det. Och då kan rösträtten i Europaparlamentet vara en del i detta.
Tack så mycket.
Tack.
Och bara för att påminna igen, förtidsröstningen börjar alltså den 22 maj. Så det är om 3 veckor som det faktiskt går att rösta. Och den 9 juni så är det alltså val till Europaparlamentet för nästa kommande 5-årsperioden. Tack för idag.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.